Musa, berätta om mannen, den mångbefarne, som länge irrade kring sedan han härjat Troja, den heliga staden.
Han är grym, uppfattar jag det som Odysseus, så han närmar sig folk på ett ganska hårt sätt.
Homeros bägge epos, Iliaden och Odysseen, är lite grann som Bibeln eller Gilgamesh eposet. Omöjliga att bortse från när man talar om vad litteratur är. Materialet förekom först som muntliga berättelser men tecknades ned någon gång på 700-talet före Kristus kanske. Forskarna är inte eniga. Somliga menar att Homeros aldrig funnits och någon rent av att hen kanske var en kvinna från Sicilien. Oavsett vilket tycks vi aldrig bli klara med de här berättelserna om hjältar och gudar. Jag heter Lars Hermansson och ska i det här programmet ta mig an det andra eposet i ordningen, Odysseen. Och till min hjälp har jag bland andra litteraturkritiken Rebecka Kärde.
Jag minns när jag läste Odysseen första gången, chockade mig lite grann att det är en bok med en väldigt, väldigt komplex berättarstruktur.
Rebecka Kärde är alltså litteraturkritiker och mångårig läsare av Homeros bägge epos, samt kunnig i det språk eposen är skrivna på, nämligen gammelgrekiska.
För jag trodde, och det skulle utgå från kanske andra tror också, att det var en ganska kronologisk historia där läsaren skulle följa Odysseus som kom till de här olika öarna och var med om de här äventyren. Men så är det inte alls. Alltså, de första böckerna de handlar om Telemakos, hans son, och vad han är med om. Sen så började det handla om Odysseus och de här klassiska historierna om kykloperna och Kirke och sånt. Allt det är ju sånt som Odysseus berättar. Det är liksom en roman i romanen skulle man kunna säga. Det är Odysseus som återger detta när han är vid Fajakernas hov.
Ja, Odysseen handlar om Odysseus hemfärd från kriget i Troja, där han har varit med och skövlat stan till havsgudens Poseidons förtret. Poseidon höll på trojanerna i kriget, hans rival Athena gjorde allt för att hjälpa grekerna. Och hemfärden, som kommer att vara i 10 år, lika länge som kriget, då tidens greker hade sinne för symmetri, kan också ses som en maktkamp dem emellan. Där Poseidon ställer till det för Odysseus och hans mannar, medan Athena hjälper honom. I sång, eller bok, nummer 6 av 24, även Iliaden innehåller 24 sånger, anländer han till Fajakernas ö, Skeria. Och där vankas det så småningom gästabud, vars höjdpunkt utgörs av Demodokos, skaldens inträde i salen.
Sist trädde härolden in med den avhållne skalden vid handen. Gott, men till lika ont, hade sångmön givit sin älskling, skänkt honom sångens ljuva konst, men utsläckt hans ögon.
Demodokos är alltså blind, precis som Homeros anses ha varit. Det är i alla fall så han brukar avbildas, med oseende ögon. Vad är det där för föreställning egentligen, att de blinda ser något som seende människor inte ser?
Det uppfattades som att det fanns en koppling mellan liksom att sakna en viss sorts syn och därmed ha en annan, en mer utvecklad syn, en syn bakåt. Och det kan man ju tänka sig själv liksom, i en kultur utan skrift så kan ju information bara bevaras i människor, liksom, i mänskliga minnen. Jag tycker det är ganska lätt att förstå hur det kunde liksom uppkomma en föreställning om muserna. Så där då, att muserna som var, de var döttrar till Zeus och till minnet. Och de anropas ju i början av de här eposen och i väldigt många andra grekiska texter. Det är liksom de som ger barden förmågan att sjunga, att berätta om det förflutna. För muserna minns. Och man måste sätta sig liksom i kontakt med det här, det högre totala minnet för att kunna återkalla det förflutna. För det går ju inte att liksom slå i en text eller liksom kolla i ett arkiv för att berätta om saker en gång var. Utan det är just det här att nej, men allting måste berättas muntligt.
Och Demodokos berättar om den trojanska hästen. Odysseus har svårt att hålla tårarna tillbaka. Det är ju hans verk det handlar om. Och säkert gråter han också vid tanken på alla vänner han förlorat i kriget. Och han döljer sin gråt bakom sin mantel och bara Fajakernas kung Alkinos anar hur det är fatt. Så han tackar skalden för hans sång och ber vänligt Odysseus berätta vem han är egentligen och varför Demodokos ord påverkar honom så starkt.
Säg också varför du gråter så när du hör om de hårda öden argiverna drabbades av då Troja gick under. Gudar är upphov till allt och spinner människors ofärd för att ge höga ämnen till sång åt kommande släkten.
Det förekommer flera sådana här gästabud i både Iliaden och Odysseen. De har en symbolisk betydelse som tecken på förbrödring, försoning eller bara försök till försoning. Överhuvudtaget har köttet en framträdande roll, både som offer till gudarna och nödvändigt livsmedel för människorna. Egentligen mest männen. Det är sällsynt med kvinnor som stillar sin hunger i dessa epos. Som köttätande man kan man bli lite sugen ibland när man läser om alla grillpartyn med poesi som underhållning. Men det finns ett avsnitt i Odysseen som borde kunna rubba den mest inbitna karnivor. I nionde sången har Odysseus med sitt manskap hamnat på ön Trinakia, där solguden Helios av någon anledning har mängder av helig boskap, vaktade av hans två döttrar. Dessa oxar och får var naturligtvis förbjuden frukt för människor, vilket Odysseus noga inskärper för sin besättning innan han går ut på en rekogniseringstur, plötsligt blir sömnig och gudarna, citat, utgjuter en djupt underbar slummer på hans ögonlock. Och då kan plötsligt inte männen, som inte ätit kött på flera veckor, bärga sig längre, utan slaktar och tillreder de bästa av Helions oxar, som egentligen tillhör hans far, titanen Hyperion. Just då vaknar Odysseus, känner doften av grillat kött och beger sig tillbaka till skeppen. Och där ser han de slaktade oxarnas hudar krypa omkring på marken.
Hyperions oxar var döda. Hudarna kröp omkring och på spetten bölade köttet, både det stekta och råa. Det lät precis som från oxar.
Den fysiska, väldigt liksom livsnära aspekten av Iliaden och Odysseen är väldigt bra. Alltså det finns något lite liksom skräckfilmsartat över det ofta. Att så här, man blir liksom lite äcklad, man blir rädd. Man reagerar kroppsligen på att läsa dem ganska ofta. Och jag gillar också de här, när de är på den här ön där det finns lotus att äta. Och Odysseus mannar äter det här, äter lotus, och då blir de helt dåsiga, så att det är som cannabis typ. Och Odysseus blir jätteupprörd och liksom tycker att nej, men, så slappa kan inte vara, så han måste tvinga dem därifrån och liksom sluta knarka. Liksom. Det tycker jag är väldigt kul.
Som säkert redan framgått har Odysseen en mer anekdotisk och löslig struktur än Iliadens långsamma framåtskridande mot det obönhörliga slutet. Odysseen har också en huvudperson, medan Iliadens huvudperson snarare är kriget. Under en period vi tills helt nyligen kallade efterkrigstid, alltså tiden från andra världskrigets slut fram till Rysslands invasion av Ukraina februari 2022, var Odysseen det mer populära av de bägge eposen. Odysseus framstod som ett slags matris för den äventyrslystna, sökande och en smula rotlösa samtidsmänniskan. Eller rättare sagt, mannen.
Den här efterkrigstiden, att han reser runt i spillrorna efter trojanska kriget, det är ju väldigt svårt att relatera till nu när vi snarare befinner oss i en förkrigstid. Det beror också såklart på var man befinner sig. Jag tänker att om man är i Gaza eller i Ukraina och läser Iliaden, så drabbar det en säkert på ett alldeles särskilt sätt som det inte drabbar oss här i Sverige. Men just som du säger, Odysseus som det här mansidealet som man säkert kunde relatera till på ett visst sätt, det känns ju väldigt avlägset. Hade han varit mer sugen på att komma hem till Ithaka, så tänker jag att han hade fixat det lite tidigare. Men han njuter ju misstänkt mycket av sina irrfärder på haven.
Det här är sirenerna. som de låter i bröderna Coens mycket fria tolkning av Odysseen, filmen Oh Brother, Where Art Thou från år 2000. Sirenerna är de undersköna sagoväsen som sjunger så vackert att du aldrig vill lämna dem, utan hellre försmäktar och dör. George Clooneys Odysseus i bröderna Coens film är fåfäng och rätt löjlig. Egenskaper som finns även i originalet, men här uppskruvade några volymenheter. Det finns ingen statistik att tillgå, men det är inte särskilt vågat att påstå att åren kring millennieskiftet markerar en gräns för synen på Odysseus som romangestalt, om man kan kalla honom så. Sedan dess har såväl feminism som postkolonialism gjort att intresset varit större för bipersonerna i eposet. Odysseus son Telemakos, hans hustru Penelope, som bland andra Margaret Atwood har intresserat sig för. Och redan 1986 utkom Willy Kyrklunds utsökta lilla roman Elpenor.
Verkligen en minor character i Odysseen, men som gör stort intryck på många, tror jag, i alla fall på mig. För hans död är ju så otroligt futtig. Liksom. Den är mycket mer relaterbar än de här våldsamma utdragna hjältedödarna. Han är packad och han ramlar ner från taket och bryter nacken. Elpenor är också den stackaren alldeles nyanländ i dödsriket. För han dog precis innan de lämnade Kirkesö där de var innan. Och det är otroligt fascinerande, tycker jag, just det här, alltså bara den väldigt gripande bilden av de här själarna som stiger upp och så den här unga killen som kommer fram och liksom inte har vant sig vid den här nya situationen som döden liksom. Det är helt fantastiskt.
Elpenor har sitt moment of fame i Odysseens 10:e och 11:e sång i samband med den så kallade Nikian, alltså nedstigandet i underjorden. Trollkvinnan Kirke har till slut av gudarna tvingats släppa Odysseus från sin ö, där hon hållit honom som ett slags kärleksfånge i över ett år. Innan avfärden ger hon honom rådet att besöka siaren Teresias i dödsriket för att få vägledning i att blidka gudarna och undkomma i synnerhet Poseidons vrede. Vid avfärd upptäcker man att Elpenor saknas. Man hittar honom död på marken nedanför Kirkes palats, men Odysseus och manskapet lämnar honom obegravd och obegråten eftersom de, ja, verkar ha lite för bråttom. Så här berättar Elpenor själv i Willy Kyrklunds roman om sin död.
Jag sov den natten på Kirkes tak, vilket jag ibland hade brukat göra. Det är så vackert att ligga och se på stjärnorna. I gryningen väcktes jag av rop och oväsen. Man höll på att ge sig av. Sömndrucken och bakfull störtade jag upp och började springa ner för stegen som för en trappa istället för att gå ner baklänges. Jag ramlade handlöst.
Och när Odysseus manskap i början av sång 11 anlände den plats där nedgången till underjorden finns, offrar honung, vin och blod blandat med kornmjöl i en grop för att locka upp de dödas andar, och framförallt då Teresias, vem är den första de ser? Jo, Elpenor förstås.
Först bland själarna där kom en av de våra, Elpenor. Han som är ännu begravt sin under den vägrika jorden. Vi hade lämnat hans lik i palatset hemma hos Kirke, obegråtet och utan grav i vår brottskande avfärd. Inför hans anblick brast jag i gråt, och gripen av ömkan gav jag åt orden vingar och talade så till kamraten. Du, Elpenor, hur tog du dig hit till töcken och mörker? Fortare kom du till fots än jag med det bäckade skeppet. Orden jag sagt besvarar han med klagande stämma. Övermåttet av vin och en gud som ville mig illa blev mitt fördärv. Jag sov på taket hos Kirke, men glömde ta samma väg tillbaka igen, den trappa jag kommit. Rakt ut sprang jag och störtade ner med huvudet före. Halskotan knäcktes tvärt och min själ for hit ner till Hades.
Man får leta grisar.
Här ser jag enkelt,
där
har vi gris.
Ja. Det är en fantastisk bild här ju.
Ja.
Vi ser själva förvandlingen. Det här är också en lekyt.
Jenny Wallensten är arkeolog och direktor för Svenska institutet i Aten. Vi befinner oss på arkeologiska museet i stan på jakt efter objekt med homeriska motiv. Och vi har nu hittat en vas, en så kallad lekyt, alltså ett kärl för eteriska oljor med grisar på. Det är från en scen ur Odysséns tionde sång när Odysseus och hans män har landstigit på Kirkesö.
Och Odysseus män, de har lärt sig av erfarenheten, och så hälften av dem stannar vid skeppen och hälften går in för att rekognosera den här okända ön. Och de kommer till Kirkes boning och de bjuds in och de får mat och dryck. Men det är alltså, det är ett trick. Det är någon typ av gift eller någon typ av förtrollningsdryck. Så hon förvandlar dem till grisar helt enkelt. Och det vi ser här framför oss, det är ju mitt i... Vi har en fullbordad gris, eller hur?
Ja.
Och sen har vi en... Han har fått ett grishuvud och han har ställt sig på alla fyra som en gris. Men han har fortfarande mänskliga... En mänsklig kropp.
Ja.
Men de blir helgrisar till slut. Det betonas ganska tydligt därför att i kontrast till att de behåller sitt mänskliga sinne. Kan bara grymta och de ser ut som grisar, men de vet om det.
Och när de återförvandlas till människor igen, efter att Odysseus har legat med Kirke, ett slags rituellt samlag, strategiskt arrangerat av budbärarguden Hermes, är männen både yngre, större och starkare än innan de blev grisar. Odysseus kommer som sagt hem redan i sång 13 av 24, men ger sig inte till känna utan klär ut sig med gudomlig hjälp till en eländig tiggare som driver omkring på ön och kollar läget. Kommer de ihåg honom än? Han har ju varit borta i 20 år. Den sista tiden har ju också ett gäng friare huserat i hans palats, där hans fru Penelope bor och väver. Hon har nämligen meddelat friarna att hon inte kan gifta om sig förrän hon är klar med den praktfulla svepning hennes svärfar Laertes, Odysseus far alltså, ska svepas i när han en dag går hädan. Hon väver och väver, och i hemlighet repar hon upp väven på nätterna för att framskjuta det öde som tycks vänta henne. Hon bjuder in tiggaren / Odysseus till sitt palats, och han berättar att han har träffat Odysseus en gång för länge sedan, beskriver i detalj hans klädedräkt, och Penelope brister ut i gråt.
Medan hon lyssnade rann hennes gråt över bleknande kinder. Liksom på höga berg, den snö som västan har hopat tinar för ostlig vind och upplöst rinner i strömmar, och alla floder fylls av smältvattnet ända till bredden. Så smälte kindernas sköna hy när hon jämrande utgöt tårar över sin man som satt där alldeles nära.
Vad är det vi ser här?
Vi ser en scen när Odysseus har återvänt till Ithaka. Men han vill inte göra sig känd. Han låtsas att han är en smutsig tiggare. Och han kommer till palatset. Där träffar han sin fru som inte tycks känna igen honom. Eller möjligen låtsar att hon inte känner igen honom. Och Penelope ber en tjänarinna att tvätta Odysseus fötter. Och det råkar vara en gammal... trokännarinna som tog hand om Odysseus som barn. Och hon säger direkt, åh, du är så lik Odysseus, du är så lik Odysseus. Och Odysseus svarar, jo, jag har hört det många gånger. Och sen känner hon faktiskt igen honom, därför att när hon börjar tvätta hans fötter så känner hon igen ett R som han fick under en vildsvinsjakt. Och jag tror att det vi ser här, det är precis när Odysseus säger åt henne att inte avslöja vem han är.
Ärret kände den gamla igen när hon råkade röra vid det med handen lätt. Då släppte hon greppet om foten och den föll ner med en duns så det skrällde i fatet av koppar. Bäckenet välte omkull och vattnet rann ut över golvet. I halsen stockade sig den flödande stämman. Medan hon ömt med handen strök hans haka och sade, ack, då är du Odysseus, mitt älskade barn. Därefter sökte hon snabbt Penelopes blick för att visa att kung Odysseus nu kommit hem och fanns där i salen. Drottningen hörde och såg dock ingenting. Ty Athena hade försänkt hennes själ i djupa tankar och blixtsnabbt fattade hjälten med höger hand Evrikleia om strupen och med den andra drog han den gamla till sig och sade: Mor lilla, vill du min död?
Att han håller upp handen och rör vid hennes haka.
När man ber om nåd eller ber om hjälp, när man sätter sig som skyddsökande hos någon, då gör man den gesten. Under antiken så är det en standardgest. Och hon har ju också fysisk kontakt med honom. Hon rör hans ben, kanske är precis ögonblicket när de känner igen varandra. Därför att de har nog ögonkontakt också, även om vi inte ser det längre. Eftersom åren har gått och figurerna är lite tilltygade.
Det här är ju en marmor, då måste vi säga, det här är en marmorrelief.
En marmorplatta som har ställts upp i en helgedom som gåva till någon gud.
Den är ungefär en halv meter hög och kanske 60 centimeter bred.
Ja, precis. Utformat som ett litet tempel kan man säga, med ett triangulärt gavelfält uppe. Och i bakgrunden har vi Penelopes berömda väv. Så Penelope, vi ser...
Vad ser du den? Alltså,
det är en stående väv. Man vävde stående. Ja. Så trådarna hänger ner. Men det är nog en scen som alla hade känt igen.
Odysseus misstänksamhet är en smula märklig. Att han måste hemlighålla de gruvliga planer han har för friarna är begripligt. Men han borde inte behöva tvivla på att han är efterlängtad av sin familj och palatsmedlemmarna. Rebecka Kärde igen.
Han är grym, uppfattar jag det som Odysseus. Så han, det är klart att han blir rörd av de här mötena med de här människorna och så vidare. Men han närmar sig folk på ett ganska hårt sätt. Och det som läsare så är det också svårt att förstå hur befogad hans misstänksamhet är. För vad jag kan se så har han inga skäl förutom då att det här med friarna att vara så skeptisk.
Om Odysseus inte alltid är så lätt att tycka om, vem eller vilka tycker Rebecka Kärde man kan identifiera sig med i Odysseen?
De stackars kvarlämnade i Ithaka tycker jag att det är ganska sympatiska, som den här eländiga pappan till exempel, och den här Odysseus gamla amma också, som igenkänner honom på ett R. Och det är mycket så att folk förstår att Odysseus är den han är eller sådär, för att han råkar antingen uppvisa något fysiskt kännetecken eller veta någonting som bara han kan ha vetat. Och det måste ju säga något om det samhället. Alltså man gick ju inte omkring med legitimation eller bank-ID, utan man var tvungen att ställa sådana här säkerhetsfrågor. Så när man ska återställa sitt mejllösenord, liksom, man var tvungen att förhålla sig till människor som hade varit borta en längre tid på det sättet. Liksom. För att den enda information som fanns om individualiteten var lagrad i den personen och dess minne. Sen gillar jag också Argos, Odysseus hund, som hänger kvar där vid hovet i Ithaka. Och han är ju urgammal vid det laget, eftersom han minns Odysseus väldigt väl. Och när han ser Odysseus och känner igen honom på lukten och sådär, så förstår han att det är hans herre som kommer tillbaka. Och då dör han. Då tillåter han sig själv att somna in.
Liksom Iliaden slutar Odysseen med att en far får återse sin son. I Iliaden är sonen död. Priamos får frakta hem Hektors lik till staden som efter begravningen ska skövlas. I Odysseen går det bättre. Den sista i familjen som får reda på att Odysseus är vid liv och har återvänt är hans gamle far, Laertes, som har dragit sig tillbaka till en liten odlingslott i utkanten av stadsstaten. Där Odysseus besöker honom i sista sången. Men inte ens nu, när friarna är döda och ordningen återställd, kan Odysseus låta bli att dra sin gamle far vid näsan och rent av förolämpa honom.
Skicklighet, gamle man, det saknar du verkligen inte vad gäller trädgårdens vård. Allt verkar så välhållet hos dig och jag ser inte ett träd, varken fikon, oliv eller päron, inte en vinstock eller rabatt som är vanskött här ute. Själv ser du inte så välskött ut. Du är smutsig och åldern har farit fram med dig hårt, och illa klädd är du också.
Ja, men det är ju psykologiskt oerhört egendomligt beteende. Att det första han gör är att gå fram och förelämpa sin stackars gamla pappa, fastän han då har alla skäl att tro att den här pappan, han är bedrövad nog som det är, för han sörjer sin son. Ja. Nej, men sån är Odysseus alltså. Mm. Men sen så blir det här intressanta när Odysseus ska förklara för sin pappa vem han faktiskt är. Han ska röja sin identitet. Och då börjar han räkna upp träden i den här trädgården. Han vet precis hur många träd det är varje sort. Att det är liksom 10 päronträd och det är 13 fikonträd och så vad det nu är.
Dessa hans ord kom Laertes knän och hjärta att svikta. Nu då Odysseus gett det ofelbart säkra beviset.
Och det säkra beviset är alltså ett barndomsminne och inte ett ID-kort. Det återstår ytterligare några verser innan sång 24 når sitt slut i en stor försoning, eller i alla fall vapenvila, mellan friarnas familjer och Odysseus hov. Ett slags lyckligt slut faktiskt, i jämförelse med Iliadens betydligt dystrare utgång.
Till kung Odysseus vände sig då Athena och sade: ättling till Zeus, Laertes son, du uppfinningsrike, upphör nu med en strid som är ödesdiger för alla, så att du inte förtörnar Zeus, den fjärrsynte guden. Hjälten lydde gudinnan strax och gladdes i hjärtat.
Slutet gott, allting gott.
Ni har hört ett program av Lars Hermansson. Producent var Måns Hirschfeldt och det var Ingela Olsson som läste i Natur och Kulturs ljudutgåva av Homeros Odysseen i Ingvar Björkessons översättning. Medverkade gjorde också Rebecka Kärde och Jenny Wallensten, och det var ett program från Kulturredaktionen på Sveriges Radio.